Varmt välkomna till Smyna-podden, en podcast från Smyna-kyrkan i Göteborg. Idag kommer Thomas Sjödin tala om att nämna någons namn.
Den här kyrkans sociala arbete möter egentligen människor från de mest skiftande livsomständigheter. Gömda flyktingar, det vi kallar för fattigpensionärer, missbrukare. Många människor som av olika skäl lever liksom under radarn i vårt samhälle och som vill ha det så. Ensamstående föräldrar som har svårt att få ihop pengar till sin hyra. När hyran är betald så tittar de på ett kontoutdrag som är nästan tomt. De har Swish, men de har inga pengar. Vi möter föräldrar som har barn, men som av något skäl inte får ha sina barn hos sig. Så här är det varje dag. Det är det året om. Vår kyrka har på något sätt blivit en miniatyr. Jag tror vi delar det med många andra kyrkor. Blivit en miniatyr av den värld och det samhälle vi lever i. Och den berättelsen säger att det är så här det ser ut. Punkt. Men den säger också att i en sån värld så är vi här för att hjälpa varann med våra liv. Punkt. Vi samlas varje förmiddag här ute på kyrktorget. Vi med kafépersonalen, det är vaktmästarna, det är volontärer i vårt arbete, det är värdar, alla som på något sätt har ett uppdrag. Vi ställer oss i en ring och så ber vi för dagen. Och så påminner vi varann om tre saker. Vi gör det igen och igen. Vi upprepar de här tre, liksom nöter in dem som vi ska tänka på i alla dessa sköra möten. Och det är följande tre. Säg hej och hej då. Två. Försök lära dig namnet på någon av de människor du möter. Och så det tredje. Hur eländigt situationen än är, så försök tillföra en liten gnutta hopp. De tre sakerna nöter vi in, vecka in och vecka ut. Jag ska låna dem nu. Och så ska jag försöka ta in dem i den här gudstjänsten, för på något sätt rymmer ju de också det som är den här gudstjänstens innehåll. Ska låna dem in i de frågor som vi någonstans i livet alla ställer, men som flyter upp under den här helgen. Vad har vi att säga varann i de möten som sker när våra älskade har tagits ifrån oss? Vad har det kristna evangeliet att säga in i vår sorg och vår saknad? Man kommer faktiskt en bit på väg med de här tre sakerna. Ta ett bra farväl. Nämn varandras namn. Samlas omkring hoppet. Hej och hej då. Det var en av våra volontärer vid sopplunchna, Klara heter hon, som uppmärksammade oss på att det är en sak hur man blir välkomnad in i ett sammanhang. Det är vi ofta ganska bra på. Vi tänker åtminstone på det. Men det är minst lika viktigt, sa hon, att det är någon som ser en när man går. Alltså att det är någon som finns där och säger ett fint hej då. Det sägs ju att kvalitetsstämpeln på ett samhälle, på en kultur, det är å ena sidan hur vi tar emot och välkomnar barn, och å andra sidan hur vi skiljs ifrån och agerar med våra döda. Alltså hur vi möts och hur vi skiljs, hur vi välkomnar och hur vi tar farväl. Jag vill om en stund läsa namnet på dem som i den här gemenskapen har lämnat oss under det år som har gått. Så ska vi också, precis som Tina har sagt, tända ett ljus. Vi har gjort detta i många år, men vi har gjort det tidigare i ett slutet sällskap med de nära anhöriga. Men I fjol så valde vi att flytta ut det här i den här gudstjänsten därför att vi tycker att det här är församlingens, vårt gemensamma uppdrag och också upplevelse att få säga ett riktigt fint farväl. Vi ska omgärda varje namn som nämns med några ögonblick av tystnad. Och när man hör den här raden av namn läsas upp så blir det ju så tydligt att sorgen inte är någon sällsynt gäst i våra liv utan att den bor i vart och vartannat hus. Igår kväll när Lotta och jag gick till vår familjs grav på kyrkogården i Lilla Säve där vi bor så slogs vi igen av det här havet av ljus som brann på kyrkogården. Ända ut i minsta hörn av kyrkogården. Och så blev det så tydligt, det man ju till vardags inte riktigt ser eller tänker på, att nästan alla i vårt samhälle har någon här. Förluster och avsked hör liksom till själva livsbetingelserna. Ibland glömmer vi eller förtränger den tanken och så låter vi livet rusa på. Det fylls av uppgifter, det fylls av människor och möten. Någonstans djupt här inne så vet vi alla att någon av de här dagarna, alla rusande dagar, så kommer ett ljus att tändas och ett namn att nämnas på en människa som vi älskade och behövde. Den här gudstjänsten är ett sätt att i församlingens mitt med nära och kära inbjudna hedra minnet av människor som har varit en del av den här församlingens gemenskap. En del av dem har synts och hörts. En del av dem har levt tillbakadragna liv. Idag är inte det särskilt viktigt. Idag minns vi och tackar Gud för systrar och för bröder. Vi tänder ett ljus och så säger vi hej då och tack. Och så gör vi en sak till. Vi nämner deras namn. Det är något väldigt fint med namn, med egen namn. Ett namn rymmer så oändligt mycket. Och tänker man på det så innehåller ju Bibeln ofattbart mycket namn. I Paulus brev, han som har skrivit de flesta breven i Nya testamentet, så blir det fler och fler namn. Det blir namntätare ju närmare sitt eget slut Paulus kommer. Det är som om mot slutet av livet när han har levt det så inser han liksom vad som egentligen var viktigt. Och då flyter alla de här människorna upp. Inte verksamheter först, utan människor. Det är något speciellt med namn. Otaliga gånger så nämns ett namn under ett liv. Ända från en dag då förväntansfulla föräldrar liksom provsmakar på namn. Och till sist bestämmer sig för att den här lilla människan ska få ett av alla möjliga namn. Och sen det där stora ögonblicket när barnet själv för första gången lystrar till sitt namn. Eller kanske ska man säga när vi uppmärksammar att barnet lyssnar till sitt namn. Det är ett fantastiskt ögonblick. Och så under hela den aktiva tiden av en människas liv så nämns hennes namn gång på gång varje dag. Ett namn kan bli efterfrågat. Ett namn kan bli fruktat. Ett namn kan bli beundrat. Ett namn kan bli ifrågasatt. Så att, och en dag så finns det där namnet att läsa i en dödsannons i tidningen. Några veckor senare nämns det som idag i en tacksägelsegudstjänst. Om några år finns det inte ens där. Då är det ersatt av andra namn som blir upplästa. Och en dag finns det ingen kvar som minns eller nämner. Eller Bibeln stannar inte där. I denna dystra liksom detta dystra avklingande av en människas namn. Insprängt i de texter som Gun läste nu i början. Texter som rymmer allt ifrån änglar och demoner, ormar, skorpioner, drakar, andar och lamm. Mitt i de texterna så finns de tryggaste ord jag känner. Jag tror det är de tryggaste ord jag känner. Där står: gläd er över att era namn är upptecknade i himlen. Eller med andra ord, om så allt i den här tillvaron tar slut, så står de orden som ett hopp om att vi ska inte falla i glömska. En människas namn finns inte bara i identitetshandlingar och papper hos myndigheter i den här världen. Det finns en bok till. En bok som kallas för livets bok eller Guds bok. I himlen skrivs varje namn i helig och evig skrift. Det är som om Gud förvarar oss på en plats dit sönderfallandet och sönderslitandet inte kan nå. Och märk, det här är inte poesi jag läser nu. Det här är ett uttryck för frälsningens hållbarhet. Så lägger man sitt liv i Jesu händer, så kan det gå upp och ner, det kan storma och blåsa, man kan tvivla och falla. Men frälsningen i Kristus sitter djupare än så. Lyssna. Den som segrar ska alltså kläs i vita kläder. Och jag ska inte stryka hans namn ur livets bok. Och jag ska kännas vid hans namn inför min fader och änglarna. Så här tror jag. Jag gör det bokstavligt. Jag håller för att den här tanken kan bjuda en ganska stor dos hopp in i en tillvaro där så mycket är sönderslitet. Och då är vi den där sista dagliga lilla påminnelsen vi har. Säg hej och hej då. Var noga med att försöka lära dig ett namn. Och så det där, hur en tillvaron ser ut. Så låt oss räcka varann en liten gnutta hopp. Jag älskar upptakten till versen som Gun läste först. Där står det så här: vi vill att ni ska veta hur det går med dem som avlider, så att ni inte behöver sörja som de andra. Paulus är mitt uppe i ett resonemang om livet. Så det handlar om, citat, hur vi ska leva för att behaga Gud. Och det han pratar om är ganska självklara saker. Att arbeta med sina händer. Att leva ett lugnt och stilla liv. Att älska sina medmänniskor. Och så alldeles plötsligt så liksom skjuter han in detta utan någon som helst förberedelse. Jag vill att ni ska veta hur det går med de som avlider. När Paulus adresserar den frågan så gör han det med en ton av självklarhet. Det hör till livets självklarheter att vi inte har varandra för evigt. Det kommer en dag, och det gör det för oss alla, när vi ska packa ihop våra trädgårdsmöbler och så ska vi ge oss av härifrån. Vi ska ge oss ut på en längre resa. Därför finns det inget liv utan sorg. Men skillnaden mellan bottenlös sorg och sorg som har ett frö av framtid i sig. Skillnaden mellan dessa båda ryms i Thessalonikerbrevets text i ett kort 4 bokstävers ord, och det är ordet hopp. Så att ni inte behöver sörja utan hopp. Det är en enorm tillgång i livet att i sorgen ha sällskap av det hoppet. Och när Paulus ska berätta det så stöder han inte det på positivt tänkande, utan på det faktum att Jesus har dött och uppstått och att våra liv följer Jesu liv. Hoppet är inte liktydigt med vår förmåga att tro eller känna trygghet inför döden. Det skiftar, som ni vet. Hoppet är förankrat i Jesu död och uppståndelse. Alltså någonting som redan har skett och som för all evighet har förändrat våra förluster. Det kristna hoppet menar att vi ska mötas igen i en evig gemenskap med Gud och varandra. Och så uppmanas vi att ge varandra tröst med dessa ord. Är inte det väldigt vackert skrivet? Alltså, just på den här punkten så känns det ju djupt, djupt mänskligt att vi inte uppmanas att liksom hålla fast vid löften. Vi uppmanas just här inte ens att läsa på eller hämta tröst ur boken, utan det står att vi ska ge varandra tröst med dessa ord. Alltså trösten är en mellanmänsklig handling, och det är så logiskt därför att tröstens huvudingrediens, det är närhet. Det finns inget att säga ibland, men vi kan vara tysta hos varann. Och helt riktigt så lyser därför ett ord särskilt klart i liksom Bibelns trösteskola. Och det är ordet tillsammans. Att vara tillsammans. Och där räcka varandra tröstens ord. Trösta varandra med dessa ord. Det är någonting vi gör ihop. Döden skiljer oss åt. Döden rycker oss ur tiden. Sker ofta när så mycket var halvfärdigt. Samtal som aldrig fördes. Frågor som aldrig blev ställda. Kärleksbetygelser som aldrig blev uttalade. Och döden är så definitiv. Ordet död går inte att komparera. Hur man än böjer det så blir det död. Men det finns ett men i den här berättelsen. Menet är att kristen tro slår en sprängkil in i det definitiva genom att påstå att Gud ska föra oss tillsammans igen. Det är omkring det hoppet vi samlas. Så stort är det kristna hoppet. I alla tider har vi sökt språk för detta. Ett av de sätten att beskriva det, en av bilderna för det, och jag tycker så hemskt mycket om den själv, det är att ta berättelsen om flyttfåglarna. Flyttfåglarna som lite oroligt samlar ihop sig för den där långa, långa resan mot varmare trakter. Och Lydia Littell som skrev den här sången, som också skrev nästa sång jag har hört om en stad ovan molnen. Hon var bara 48 år när hon själv rycktes bort ur jordelivet. Men ta hennes vittnesbörd, ta hennes berättelse in i det som du just nu står i. Och låt det få bli en slags trosbekännelse också i ditt liv.
Fjärran mot syd, mot en varmare värld. De vet att när sommaren svalkas, då närmar sig uppbrottet stort. De vet att när höststormen nalkas,
har lyssnat på en predikan från Smyrnakyrkan i Göteborg. Hjärtligt välkommen att lyssna igen eller besöka Smyrnakyrkan. Gud välsigne dig och din vecka.